Du lyssnar på Ostindiefararen av Jan Mårtensson. Uppläst av mig, Thomas Bolme. Prolog. Det var den där eftermiddagen uppe på vinden till det gamla huset som allt började. Med skrinet av bläckplåt, inklämt bakom en illa medfaren resväska med hotellappar från länge sedan bombade hotell i Berlin och från Medelhavskusten. Dunklet runt mig, där generationers undanställda möbler, lådor och skräp hukade. Breven i buntar med sidenband runt, och dagböckerna med slitna pärmar och den noggranna, omsorgsfulla pikturen fortfarande klart läslig i sepiabrunt bläck. Från en takglugg högst upp, som jag öppnat för att få in frisk luft i värmen, föll en solstrimma som ett pekande finger. Dammet dansade runt i solen och det var tyst här uppe. En dov tystnad. Huset var från 1700-talet. En gammal herrgård vid Svartån. På den slingrande vägen från Kilsbergens sjösystem gick ån långsamt och makligt ner mot Örebro och Hjälmarens vattenvidder. Gjorde sig inte någon brådska. Vattnet var mjukt. Brunt av humussyra från växter och rötter. Högresta alar speglade sig i den mörka ytan där silverblanka gäddor stod under näckrosbladens mörkgröna handflator i stilla avvaktan på byte. En blågrön skimrande kungsfiskare svirrade förbi som en pilsnabb kolibri över gula svärdsliljor och vita näckrosor. I en fördrömd idyll bor min gamla faster. Hit hade jag kommit för en veckas semester, efter en envis influensa, och det var Cleo som fört mig upp på den tysta stora vinden. Cleo de Merode är alltså min siamesiska katt, mycket vacker och mycket intelligent. Men inte klokare än att hon förirrat sig bort i den främmande miljön. Jag hade letat i den igenvuxna trädgården. Jag hade gått runt i det stora husets alla rum, men ingen Cleo. Efter ett dygn resignerade jag. Räven hade varit framme, eller en kringstrykande hund. Några barn som tagit hand om en katt som gått vilse. För en bortklemad stadskatt från gamla stans relativa lugn hade kanske konfrontationen med vildmarken bland jasminbuskar och rosensnår blivit en dödsbringande fälla. Så jag hade gett tappt, ställt in mig på det oundvikliga. Men från den gamla kakelugnen i mitt rum hade så en sen kväll hörts ett dovt avlägset ljud, en katt som jamade. Och jag hade letat mig upp på vinden, lockat på henne, fått ett svagt, ynkligt svar från ett hörn där hon satt fast under några lådor som fallit ner. Och det var då jag hittade skrinet. Jag sa nyss att det var då allting började, men det var fel. Hela den här märkliga historien inleddes för flera hundra år sedan, i ett avlägset 1700-tal. Och breven och anteckningarna tillhörde min farfars farfars far, Johan Sebastian Homan. Hela kvällen och långt in på natten läste jag igenom handlingarna. Fortsatte nästa dag. Och det var ett fascinerande människoöde som steg fram. Visserligen kände jag till min gamle anfader, hovpredikanten hos Gustav den tredje, som dragits in i konspirationerna vid mordet på kungen. Och jag visste att han dömts till döden, men benådats och landsförvisats till den svenska kolonin Saint Barthélemy. Fast min kunskap om honom var ytlig, och man talade heller inte särskilt mycket om honom i min familj. En gammal släkting som dömts till döden i samband med attentatet mot Gustav den tredje var ingenting det ordades om i onödan. Alla familjer hade väl skelett i sina garderober och vi hade vårt. Men ju mer jag läste, ju längre jag följde den sirliga pikturen över de gulnade sidorna, desto mer fängslad.